A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Precis, att sätta sig i olika liksom sammanhang, alltså så här, häng med de människorna som har det som du vill ha.
Det är ett sätt att göra sig själv framgångsrik.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 129 och det är egentligen, vi fortsätter på det där samtalet om inre principer för rikedom som vi gjorde för 2 veckor sedan. Då hade vi avsnitt 126 och 127 och sen hade vi en paus förra veckan ju för avsnittet om elavtal och elfakturor och sådant. Men du har ju varit iväg en vecka, så jag har ju varit hemma själv.
Du har varit hemma själv med 2 barn.
Ja, så jag kan säga så att jag har full respekt för ensamstående föräldrar. Det blir ju inte mycket annat.
Vissa av dem har ju 3 barn.
Ja, det är helt oförståeligt.
Men de hittar nog sätt. Vi är ju totalt ovana egentligen vid att vara själva i flera dagar. Liksom.
Ja. Ja, men jag har glömt hur det är att ha en 1,5-åring som man ska skugga liksom på så här 2 meters avstånd. Men det var ändå ganska roligt för att jag gjorde ju en sån här first. Liksom så här för första gången. Så jag skickade till mina kompisar så här, till Niklas som jag bara, du vet, jag har gjort en first idag. De bara, vad har du gjort? Har du hoppat från liksom 5:ans höjd på badhuset? Eller har du liksom pussat en pingvin? Jag bara, nej, jag har tvättat för första gången.
Sen vi flyttade till huset,
Till huset. Och de bara, åh nej. Bara, Moa blev lite upprörd. Och så bara, ja, alltså jag märker ju att jämlikhet är viktigt för mig.
Ja, och då ska vi ju säga så här, att jämlikhet är viktigt för oss. Det är bara det att jag gillar att tvätta. Ja. Du gör inte det.
Ja.
du gillar storhandla, jag gör inte det.
Nej, och det gjorde vi ju faktiskt för
att ta... Vi har liksom bara delat upp det som vi gillar och det som vi inte gillar. Och så...
Ja, precis. Så där har jag sagt så här, men det är okej för dig, det där är okej för mig. Och sen vissa saker är inte okej för någon av oss. Och sen på städning, då har vi tagit hjälp. Mm. Men min poäng var i alla fall att, att jag var så där barnsligt förtjust när jag tog ut Frejas flis från, från tvättmaskinen och den var ren.
Och du hade haft någon fläkt där som du hade liksom konsulterat mig när jag egentligen var bortrest utan telefon, utan dator menar jag. Men du fick bort fläcken och du blev...
Ja, men skit i fläcken. Jag bara menar
du bara
så här,
blev glad.
Jag blev glad och jag var så här, gud, den här känslan har jag inte så här, den här stolthetskänslan har jag inte känts på så himla länge. Så att jag tänker egentligen, det hänger väl lite ihop med det som vi ska prata om, de här, att faktiskt, ja, men att vara lycklig, att vara... liksom var stolt över liksom sig själv och det man gör. Och sen kan det vara liksom de små grejerna. Och sen fattar jag att det kan vara pinsamt eller så här, men jag är så här, fuck it. Jag där är saker jag är bra på, där är saker jag inte är bra på överhuvudtaget. Men jag tänker vi ska inte prata så mycket om min tvättkompetens, utan jag tänkte vi skulle prata om det avsnittet. Och detta är
vill
så...
du summera lite de andra eller?
Ja,
bara
precis.
Säg någonting
det, men,
om dem.
Det, men det kommer vi göra. Så att jag tänker egentligen bara för dig.
Det är ett och del två.
Ja, så att jag tänker egentligen att detta avsnitt är precis som innan. Att det handlar om de liksom inre och yttre principer. Och de yttre principerna då för rikedom eller för att investera, det är ju många gånger verktygen. Så här, fondrobot och sharpkvot och morningstar-stjärnor och liksom... det som gör det yttre, medan de inre principerna är så här, vem är jag som använder de här verktygen, helt enkelt. Och på sätt och vis kan många gånger de yttre principerna, och det är det vi pratar om i de vanliga, alla andra avsnitt, som till exempel elavtalsavsnittet. Medan de här kan många gånger vara lite mer kluriga. Alltså vad är det liksom för programmeringen, vad är det för filer, vad är det för beteende, vad är det för känslor,
som jag har i
tankar
mig.
Jag har.
Som styr mitt beteende med verktygen.
Ja, precis. Så att då har vi gjort detta utifrån, för att ha någon struktur och röd tråd i det, så har vi använt boken The Secrets of the Millionaire Mind, som är skriven av en kanadensisk coach som heter T. Harv Eker. Och hela de här, liksom den här serien, jag tror det blir ett avsnitt till, handlar egentligen om en inbjudan till tankespjärn. Det är liksom att liksom, tankespjärn för mig är det att man tänker någonting nytt, att man får ett nytt perspektiv. Eller så här. Och det är lite roligt för att det är många som har kommenterat på de gamla avsnitten bara så här, gud vad bra, jag skrev ner vissa av de här sakerna som ni sa för att använda dem för min egen inspiration eller att jag har det i plånboken eller sånt. Mm. Sen skrev ju inte den här personen vilken det var, vilka saker.
Nej,
så här,
det vill vi gärna.
Vi blev så här nyfiken. Mm. Så att, och när man pratar om de här inre principerna, tankarna och känslorna, så är det ju alltid så att det är inget som är sant eller falskt, rätt eller fel, bra eller dåligt, utan det handlar liksom helt enkelt så här, går det i linje med det som genuint känns rätt för mig? Och sen titta efter så här, ger detta beteendet mig de resultaten som jag vill ha eller inte?
Liksom, ja, så att och det, då kan man liksom börja...
Ja, då kan man ju välja, vill jag fortsätta med detta eller vill jag göra något
precis.
Annat? Och sen ibland så är detta kan upplevas provocerande och det är generaliserande, ibland är det överdrivet. Men det är just också för att illustrera det, och många gånger ibland när vi upplever saker som provocerande så är det ju en försvarssignal. Så det var ju som när vi var på kurs i London.
Ja.
Och kommer ihåg att de sa till oss här, när du blir
trött
och irriterad och provocerad, då är det liksom dags att pay attention.
Ja, för då är det kan vara någonting som man sysslar med själv som...
Som en försvarsmekanism.
Som en försvarsmekanism mot det man hör.
Ja.
Man inte vill ta in det. Men det kanske är någonting som man verkligen bör ta in.
Ja. Mm. Det var ju någon som sa också så här, pay attention or pay with pain.
Ja.
Var liksom så här.
Så är det absolut.
Ja.
Ja.
Så att det är en undersökning, det är vår egen tolkning, så att det är många gånger vi har tagit principerna från boken och sen pratar vi om dem utifrån våra egna upplevelser, våra egna tankar.
Mm.
Så att ibland så kan det förmodligen vara så till med att vi bara misstolkar. Liksom.
Menar du nu att du misstolkar eller att,
nej, men att det
vi
kanske inte
generellt
var...
sett misstolkar?
Nej, men att vi kanske liksom inte tar exakt det som han hade menat. Det är ju ingen recension på boken.
Från T. Harv Ekers boken.
Ja, precis. Så att det är liksom, vi har inte gjort så här orecension på boken.
Nej,
utan
vi pratar
det...
mest om hans principer utifrån hur vi tänker.
Ja, och jag tror att det är antingen i detta nästa avsnitt så är det vissa principer som var så här, jag blev trött. Och jag till och med funderade på att skippa dem. Och då var det för mig så här, men jag
kan ju... Pay attention.
Ja, precis. Pay attention. Så att, ja. Detta är inget samarbete, så att vi, det har ingen liksom länk till boken. Jag vet att han i boken skriver om någon utbildning, vi har inte gått utbildning. Det är ingen reklam, utan detta är helt enkelt liksom en diskussion. Och mycket av de här avsnitten som inte är alls är sponsrade kan vi göra tack vare Patreon-communityn som är skitrolig, tycker jag. Där liksom, vi är ett gäng som har gått ihop, jag tror vi är 200 pers nu. Som varje vecka där liksom vi har liksom lite olika inlägg och jag kommer med lite förhandstips och vi har digitala fika tillsammans. Så man kan gå in på patreon.com/rika tillsammans. Det finns en länk.
Så kan man läsa lite mer där också.
Ja, precis. Så det är en liten community. Snyggt. Så om vi ska ta kort repetition.
Ja.
Jag tänker så att vi ska inte hamna i att prata om de här utan vi bara går igenom. Så har vi i avsnitt 126 pratat mycket om orsak och verkan. Att liksom vi...
Ta bara något exempel där.
Ja, men att allt som händer i vårt liv är ett resultat av någonting annat. Så om jag är miljonär så är det ett resultat av saker jag har gjort och saker jag inte har gjort. Mm. Om jag inte är miljonär eller om jag är sjuk eller jag har liksom andra liksom, resultat i mitt liv så är det också en följd av saker jag har gjort eller inte har gjort.
Precis. Mm.
Och sen så har vi pratat mycket om drivkrafterna. Vi har pratat till exempel att många av oss är rädslodrivna i pengar.
Och då är det att vi inte vill förlora pengar eller?
Ja, eller att vi liksom så här, vill ha någon fråga, varför är det viktigt att spara? Så kommer man till, ja men det är viktigt för mig att ha en ekonomisk trygghet. Jag vill inte oroa mig för pengar. Och då är det ju rädslobaserat.
Mm.
Problemet med att rädslobaserat är ju att även om, som det har varit för mig, är ju att liksom, det spelar ingen roll hur mycket pengar det finns för att man är fortfarande rädd. Eftersom rädslan försvinner inte med pengarna. Tvärtom tillkom det en ny rädsla som var så här, gud men jag kan ju vara rädd för att förlora pengarna. Tänk om jag investerar dem dåligt. Tänk om börsen går ner. Tänk om vi blir bestulna. Alltså det kom ju en massa andra rädslor.
Mm.
Så det pratade vi om i avsnitt 126 och en massa andra saker. Vi pratade i avsnitt 127 om den här finansiella termostaten. Att, vad vi,
att man kan ha, alla har var sin finansiell termostat. Ja.
Och att den är liksom inställd, det är vad vi tycker är en bra lön. Mm. Eller vad vi tycker är en dålig lön. Eller vad vi tycker är mycket pengar. Eller vad vi tycker är lite pengar. Och det kan liksom förändras.
När
vi
över tid också.
Ja, visst. Mm. Det var så roligt att jag satt i bilen med Freja häromdagen. Och för henne så var så här, kom vi in och pratade om liksom 1000 kronor. Och det var ju för Freja jättemycket pengar. Alltså det var ju så mycket pengar att hon knappt kunde föreställa sig så mycket pengar. Jag tror att om 10 år så kommer inte 1000 kronor vara så lika mycket pengar. När hon upptäcker så här, du kan knappt köpa en vinterjacka för 1000 kronor. Liksom. Så att det är en finansiell termostat. Och den har vi egentligen i alla områden. Det är väl liksom, vad är vi vana vid? Till exempel om man säger så här, vad är ett dyrt vin? Så är det också folk har en termostat kring vad ett dyrt vin är. Vissa är det 60 kronor, andra är det 400 kronor, andra är det 20 000. Och poängen, ja, vi behöver inte återskapa avsnittet. Men när vi pratar om finansiella termostat, sen pratar vi om också om att när vi hamnar i stresskonen så blir vi våra föräldrar.
Det vill säga att vi, man går in i gamla invanda mönster, ja,
ja.
När man är i stress.
Ja, precis. Mm. Så vi går in i de mönsterna vi ofta lärt oss kring när vi var små.
Kring och, pengar då, tänker du?
Ja, i alla områden, men framförallt här när du pratar om pengar.
Mm.
Och sen är det också så här, vi pratade om att utifrån den här datorn som vi har i huvudet eller hjärnan,
programmeringen
liksom, så kan vi bara fatta beslut utifrån de filerna eller den kunskapen vi har. Så att till exempel, det kan man ju säga i Lyxfällan till exempel, där är det ju folk som kanske inte har den där filen som heter, ja men konsumera inte på kredit när du redan är i kredit.
Mm.
Men har jag inte filen liksom, så även om jag har den kanske kommer på att jag kanske ska spara mina pengar, så kanske det är det bästa jag kan göra, men jag investerar inte dem för jag har inte filen investera pengar.
Nej.
Mm. Så att,
man kan skaffa sig nya filer.
Absolut, det är ju hela det som vi pratar om här.
Mm.
Sen pratar vi om så här, skapar jag mitt liv eller drabbas jag av livet? Är jag en person som köper lotter för att hoppas att livet kommer att drabba mig, att jag vinner? Eller liksom investerar och sparar jag för att jag tror att jag skapar mitt liv och min framtid?
Här måste jag ändå flika in att vi gillar ju liksom det stora mysteriet och liksom att saker kan hoppa på en. Den stora lyckan kan hoppa på en.
Ja,
men okej, låt oss bara vara helt ärliga kring pengar. Så det gör oftast inte det. Man kan söka mysteriet i andra delar av sitt liv.
Ja, absolut. Särskilt om man har ett behov av mysterium.
Ja, det har nog alla, tror jag.
Ja, jag vet.
Eller du bara så, va? Du kollar ju på film.
Ja, men, ja,
det är också...
Ja,
yeah, whatever.
Ja. Sen så pratar vi så här att pengar är extremt viktiga om de områden där de funkar, extremt oviktiga där de inte funkar. Mm. Går inte att betala en räkning med kärlek.
Nej.
Men du har inte ett rikt liv om du inte har fina relationer i ditt liv. Mm. Ja. Mm. Och sen så klagar vi, så blir vi crap magnets, vi attraherar liksom klageri.
Andra som gillar att klaga.
Ja. Mm. Och sen så det sista vi pratade om var så att många, om vi pratar med folk och man frågar så här, vill du bli rik, så kommer alla säga ja. Men det är få av dem som säger att de vill som bestämmer sig, och ännu färre av dem som bestämmer sig som åtar sig. Och jag använder ju exemplet med min träning. Så här, jag vill gå ner i vikt för jag tycker jag väger lite för mycket. Har jag bestämt mig för att gå ner i vikt? Nej, för jag sitter och äter glass och jag rör mig för lite och lite sådant. Och ännu färre åtar sig, det är lite så här, vi pratar om way of the warrior. Liksom, jag ska detta om det är så det sista jag gör i mitt liv.
Jag tycker det är jätteskönt att hamna i det.
Ja.
Eller liksom att ta sig till det, att man åtar sig något.
Ja.
För det blir en sån kristallklarhet i livet.
Ja.
Men det är inte superofta som jag kommer till det. Liksom.
Nej, jag tror inte jag har något sånt område i livet just nu.
Nej.
När jag sa way of the world. Ja. Ja, bra, så det var en kort sammanfattning, för det var ändå 2 veckor sedan. Mm. Är det så att du inte har lyssnat på avsnitt 126-127, tips är så här, du kommer kunna lyssna och hänga med i detta, men lyssna gärna på de andra två, för det bygger ändå lite på varandra.
Ja.
Snyggt.
Ska vi köra på del 3 här nu då?
Ja, det tycker jag. Mm. Så att, ska du läsa den första?
Det här är då T. Harv Eckers princip som låter så här. The law of income. You will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace. Okej.
Okay. Ja.
Så vad säger han här? Du kommer bli betald.
Ja, du kommer tjäna.
Du kommer tjäna i direkt proportion till det värde som du kan ge.
Ja, på marknadsplatsen. Mm. Alltså jag älskar ju det här.
Mm, det är ju din stora styrka att se. Vad är värdet jag kan ge?
Ja.
Vad är behoven? Nej, men där
detta,
ute?
Men detta började väl egentligen när jag hade Claes-Erik som mentor. Mm. Så pratade vi om det här. Jag ville ju tjäna pengar eller ville ju bli rik.
Sa du det till honom?
Ja, typ. Eller? Det framgick.
Och får lov att säga det.
Ja, men precis. Men då var det i alla fall, då ställde jag ju frågan så här, men så hur blir man rik eller hur tjänar man mycket pengar?
Mm.
Och då var han på liksom så här, ja men frågan är felställd liksom, utan för du ska inte ställa frågan hur kan jag tjäna mycket pengar, för du kommer inte hitta något svar i den frågan, utan frågan att ställa sig istället är, hur skapar jag med värde för andra människor, eller hur kan jag skapa värde eller bidra med värde till andra.
Mm.
För då hänger det ihop med lite annan sån här, som man brukar ibland prata universell princip, att om du hjälper andra människor att få det som de vill ha, så kommer de hjälpa dig att få det som du vill ha.
Mm.
Är detta sant? Ingen aning. Men är det en princip som verkar funka för mig? Absolut. Så för mig blir det så här, livet blir roligare, mitt liv blir enklare om jag väljer att tro på sanningen att det handlar inte om hur tjänar jag pengar, utan det handlar om hur skapar jag värde för andra. Och då kan jag hela tiden fundera på hur skapar jag massivt värde? Är detta värdefullt för andra människor? Är detta bra för andra företag eller etc.? Och då handlar ju egentligen detta om, tänker jag i sin enklaste form, på liksom tillgång, efterfrågan, kvalitet och kvantitet. Och då tänker jag så här, tillgång. Ja, men om jag till exempel erbjuder någon som det finns massa av tillgång på.
Ja, då är det inte...
Då är det svårt att skapa mycket värde.
Man kan inte ta så mycket betalt för det. Nej, kanske inget.
Nej, precis. Nej. För det skapar ju liksom inte så mycket värde.
Mm.
Samma sak, lite beroende på om efterfrågan är liten. Liksom, att det är bara jag i hela världen som kan prata tjeckiska med svensk brytning om ekonomi.
Mm. Mm.
Så är det liksom så här, jag är unik.
Och folk gärna vill ha det.
Ja, precis. Ja. Men där är ingen som vill ha det.
Nej.
Och då kommer jag inte heller liksom få särskilt mycket, särskilt mycket betalt för det. Sen handlar det om, vi väl då hittar tillgång, efterfrågan, där är någon balans. Ja, men är jag den som kan göra liksom, det till exempel det bästa coachingsamtalet eller den bästa rådgivningen? Eller liksom, vad är kvalitet? Är detta de bästa jeansen? Eller är detta den bästa bilen? Så vad är kvaliteten? Så kvaliteten påverkar ju också.
Ja.
Och där gillar jag ju då naturligtvis att kanske ligga ibland i den högre prissättningen. Liksom att för när det gäller pris så kan man ju bara vara på 3 ställen. Du kan vara billigare än alla andra, på Problemet är du billigare än alla andra så är det alltid någon jäkel som kommer att underprisa dig med någon kampanj eller rabatt eller vill ta lägre lön eller någonting sådant. Har du samma pris som alla andra, ja, då särskiljer du inte dig från alla andra.
Nej.
Och då är det sista stället är ju att vara dyrare än alla andra. Då kommer du få svårare att sälja, men å andra sidan kan du skapa mer värde. För att du
måste ju tillhandahålla i paritet.
Ja, precis. För du, och då kan priset. Du ofta lägga in det där lilla extra. Mm. Så till exempel, jag betalar hellre mer pengar för en hantverk som kommer i tid, städar undan efter sig, är liksom trevlig, än någon som, jag fick det lite billigare men jag vet inte när hantverkaren kommer. Fördom här om hantverkare. Men, ja.
Yeah.
Och sen det sista, där jag egentligen tror att de flesta trillar i fällan, som tog mig jättemånga år att fatta, det är ju kvantitet.
Så, ja, vad då menar du?
Så hur många kan jag göra detta åt? Så om, om jag till exempel är tandläkare, ja men jag kan inte
Du kan bara ha en patient åt gången och du kan bara ha ett visst antal patienter per dag.
Ja. Mm. Och då blir det liksom den här sista multiplikatorn kan ju sabba det. För kan jag bara göra det för 10 personer så kommer jag aldrig kunna få betalt som om jag hade gjort det för 1000 personer.
Ja, man kan inte skala upp det liksom.
Nej.
Det är oftast det man pratar om i sådana här entreprenörssammanhang. Kan du skala upp den här affären? Ja, för då ser folk att ja, men då kan man tjäna pengar.
Precis, men jag tänker att detta handlar kanske inte heller bara liksom om företag, även om det är det vi pratar om nu. Mm. Men detta är ju till exempel förklaring till varför till exempel Zlatan eller de här stora artister tjänar så sjukt mycket pengar. Jo, för de bidrar med ett värde för en väldigt, väldigt stor kvantitet av människor. Det är ju så som på Spotify eller så Adele som har så här, hon får typ bara något öre skulle jag gissa per spelning.
Mm.
Men eftersom vi är många, eller jag gillar Adele, så är det ju många som lyssnar. Alltså är kvantiteten är väldigt, väldigt hög. Och då kan priset vara lågt och liksom tillgången efterfrågan, det är ju hur mycket musik som helst. Men hon har liksom skapat det på kvantitet.
Ja. Hon tjänar pengar på 100 miljoner lyssningar.
Ja, precis. Så att en bra fråga ställer sig, även om man bara liksom, att man är anställd. Så hur många människor bidrar jag med värde till? Är du med?
Mm.
Och
så att jag har funderat en sekund, men jag vet inte vad jag förstår frågan riktigt.
Jo, nej men säg.
Frågan var, hur många människor bidrar jag med värde till?
Ja.
Mm. Vad tänker du? Tänker du mer?
Nej, men
jag kan inte svara på den frågan. Ja. Jag kan i och för sig tänka så, okej, hur många lyssnar på podden? Och
jo, men
någon procent av dem tycker att det är bra och då är det, då får de ju ett värde från oss.
Ja, ja men precis. Mm. Så är det. I podden så har du jättehög kvantitet. Alltså vi har ju typ 20 000 personer varje vecka.
Mm. Som lyssnar. Tittar.
Det är ju jättemycket. Om du tar till exempel ditt bokprojekt. Så är det värdet med människor du bidrar till är exakt noll.
Är det till mig bara själv?
Ja, precis. Och det gör ju också så här, du får inget betalt för den boken liksom, eller för det skrivandet just nu. Mm. Men blir det, säg att det blir en jättebra bok som går ut till många, ja då blir det ju samma princip där. Får inte jättemycket betalt per bok, men eftersom kvantiteten är så hög så får du ju det. Och sen naturligtvis tillgång och efterfrågan.
Mm.
Häng med. Så att det där är en bra fråga att ställa sig. Så här, vad bidrar jag med för värde? Hur många bidrar jag till det här värdet med? Har jag rätt pris på det här jag bidrar med?
Mm.
Bra. Och där fanns ju, jag vet inte om någon så här amerikansk, om det var filosof eller någon tänkare. Eller, ja, jag vet inte vem det var, men han hette Buckminster Fuller.
Och, ja, men var inte han kemist?
Ja, som du säger.
Jag tänker på den där bollen av kolatomer som heter Buckminster Fullerene eller något sånt.
Jaha, ingen aning.
Ja, jag vet inte heller, jag kommer inte ihåg.
Men du kan läsa vad han har sagt i alla fall.
Yeah, the purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow.
Mm.
Yeah.
Så jag gillar ju detta jättemycket. Så det handlar om, jag tror så här, ska man tjäna mycket pengar i sitt liv, då ska man skapa massivt värde. Eller fundera på hur skapar jag massivt värde för många människor. Bra.
Mm.
Ska vi gå
ska vi vidare till nästa,
ja.
Och nästa där, princip?
Ja, och här tänkte jag faktiskt att det här handlar det också om att liksom inte hålla sig liten. Utan att faktiskt vara så här, men jag är duktig på det här. Eller jag kan erbjuda det här, jag kan skapa det här värdet.
Och oftast vet vi.
Ja, men många
vi
gånger
vet när vi behöver hålla oss själva tillbaka. Liksom.
Ja, fast jag tror inte att vi ska hålla oss själva
nej,
tillbaka.
Nej, jag tror inte heller. Men jag utan tänker att vi gör det. De som lyssnar eller tittar nu som tänker så, vad menar de? Liksom?
Nej, men jag tror att många av oss spelar smått. Vi spelar inte värdigt. Jag brukar göra på utbildningar, ibland så brukar jag be folk räcka upp handen. Och du som lyssnar kan ju göra detta så här, liksom, räcka upp handen. Mm. Och sen så här, räcka upp handen lite till. Och sen räcka upp handen lite till.
Ja, ja, man kan räcka upp handen lite eller mycket. Eller,
Men, och det var så här, men varför räckte jag inte upp handen ordentligt direkt från början?
Att alla andra räckte upp lite bara. Ja, jag räcka upp handen mer?
Ja, eller skit i alla andra. För att jag spelar inte värdigt. Alltså jag tror
nej,
genuint.
Nej, men jag tror inte att det är så att man skiter i alla andra. Det är ju därför man spelar smått.
Ja, men fast nu räcker det är ju inte massa alla andra. Utan min poäng här är att vi gör inte saker... Eller inte, jag ska inte säga att vi inte gör saker. Jag ska säga så här istället. Jag tror att de flesta av oss skulle kunna spela leva våra liv på en nivå högre, minst. Mm. Mm. Att vi utnyttjar inte vår fulla potential. Vi går inte fullt ut. Utan vi är så här, räcker vi upp handen så räcker jag upp handen.
Och lite blir så här, halvt.
Så. Ja, och det blir lite mjä. Liksom. Mm. Det är inte så här, liksom, fan, jag räcker upp handen liksom, det bästa jag kan. Liksom. Jag går fullt ut.
Mm.
Och detta är ju inget nytt, utan detta pratar ju faktiskt Nelson Mandela om i sitt invigningstal. Och då citerade han en dikt av Marianne Williamson så från hennes bok som heter A Return to Love.
Ja.
Och jag tänkte att vi ska läsa det. Du kan ju läsa dikten.
Mm. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Mm.
Mm?
Vad tänker du om den?
Jag tycker den är jättefin, en väldigt fin dikt som citeras då och då, gör den ju. För den belyser väldigt bra att vi har inget att vinna på att spela smått.
Mm.
För att kanske inte andra ska känna sig osäkra tillsammans med oss.
Eller för att jag ska passa in.
För att man ska passa in.
Mm. Mm. Precis. Nej, jag gillar ju den jättemycket. Den fanns faktiskt översatt till svenska. Men den var inte alls lika bra, den svenska översättningen.
Då tar vi den engelska.
Tog vi den engelska. Mm. Jag kan ju ha lite problem med det där med Child of God och God bla bla bla. Men...
Så jag har inga problem med det.
Har du inte det?
Nej.
Okay. Ja.
Det är inte som att jag är jättekristen och så, utan det handlar väl om att man är en del av skapelsen. Liksom.
Ja.
Och skapelsen är ju fantastisk.
Ja.
Alltså det är inte som att Gud, inom citationstecken, kände nej, men nu får det väl nog räcka här. Alltså det finns tusentals olika sorters grantyper.
Ja.
Så, det räcker inte. Det räcker aldrig någonsin, utan det finns hur mycket som helst.
Ja.
Skapelsen är fantastisk.
Ja.
Och så tänker jag...
Precis, sen om det är livet eller Gud eller universum, ja, man kan precis, använda vilket
så,
ord man
vilket
vill.
Som, liksom. Ja. Det finns liksom ingen begränsning där.
Ja. Nej, men jag gillar ju detta jättemycket också, att verkligen så här, ja men gå fullt ut. Liksom, att jag... Som någon sa så här, när man dör man ska liksom trilla ner i graven med skrapsår och så här, shit vilken resa detta var. Och jag gillar ju jättemycket också om det där att när jag vågar säga liksom saker och visa mig sårbar, ja men då ger jag andra människor också tillåtelse att prata om sårbarhet eller att säga ja, att det är okej att prata om pengar, ja då är det okej för andra människor också att prata om pengar.
Mm.
Tänker jag. Mm. Jag gillar den jättemycket. Är det något mer vi ska säga eller vi går vidare?
Ja, vi kan gå vidare.
Ja.
Om du som lyssnar eller tittar har någon åsikt eller tänker någonting så är det supervälkommet.
Ja, kommentera gärna.
Mm.
Så, ska vi, då tar vi nästa.
Nästa princip. Do you focus on opportunities or obstacles?
Mm.
Mm. Så fokuserar du på möjligheter eller vad som ligger i vägen? Ja. Hinder?
Ja, jag tror detta är den klassiken. Så här, är glaset halvfullt eller halvtomt?
Ja, men den tåls... Alltså det är ju som man kan fråga sig varje dag liksom.
Ja, det är roligt.
Jag vet inte om det bara är jag som tycker ja. Glaset är halvfullt ibland.
Alltså, jag kan ju säga så att jag fattar ju inte denna skit
eller halvtomt.
Ja, jag var länge
så här. Vilket var du nu?
Ja, precis.
Jag var så
här, halvtomt. Ja, men det är vissa så här ordspråk som var så här...
Men fattar du inte den?
Nej, och samma sak som med den här smaken är som baken. Jag var så här, I don't get it. liksom. Det var bara typ så kanske så här 6-7 år sedan. Alltså jag var långt över 30.
När
jag
var så här, varför har du inte erkänt detta? Jag kunde inte upplysa dig för länge sedan.
Ja, men jag trodde att jag fattade. Men
tänk om det är jag som inte har fattat nu. Nej. Så här och bara jag.
Precis, bara så mindfuck.
Yeah.
Nej, men jag tror att, liksom, att det är en stor skillnad på att tänka så här, till exempel, ja, men tänk om det, jag ska göra någonting, som jag ska starta eget eller jag ska starta ett projekt eller jag ska fråga liksom, en tjej och gå ut på dejt eller ja, men, vet, jag vill ha någonting, jag vill ha ett resultat som jag inte har i mitt liv, helt enkelt. Och då kan det liksom vara så här olika nivåer på detta som vi pratade om innan också, att så jag kan resonera som tänk om det inte fungerar. Eller hur? Eller jag kan tänka så här, jag hoppas att detta kommer gå. Eller jag kan ha den sista nivån så här, jag kommer se till att detta fungerar.
Mm.
Så för mig hamnar detta lite i samma kategori som innan, så här, är detta något jag vill? Är detta något jag verkligen har bestämt mig för? Eller är detta lite så här, jag har åtagit mig? Det vill säga, jag kommer se till att liksom detta kommer hända om jag så ska dö på kuppen. Alltså den här Way of the Warrior. Vad? Du bara skrattar.
Ja, du tar det väldigt långt, alltså. Du tar det väldigt långt om du så ska dö på kuppen. Jag tänker att man kan använda det här, det är ju focus on opportunities or obstacles, liksom på varenda litet problem i tillvaron. Så tänker jag, det är så jag applicerar det.
Ja.
För man upplever att man har problem liksom.
Ja.
Då och då.
Ja.
Man är uppstressad för någonting. Och egentligen är det ju såna möjligheter.
Ja.
Till helt andra tankar. Vad ska vi ta för exempel?
Ja,
fast
jag tänker att det är väldigt stor skillnad på vilken attityd. Och det är väl egentligen det som jag har tolkat nu, glaset halvtumt eller halvfullt. Va? Vilken attityd möter jag det där problemet med?
Ja,
möter
absolut.
Jag med som att säga, detta kommer nog inte att gå, så det är knappt lönt att jag försöker. Eller tänk om det skiter sig. Eller så här, okej, jag gör mitt bästa försök när jag hoppas att detta
jag
fungerar.
Jag tycker inte alls att det handlar om.
Alltså, berätta.
Det tycker jag inte. Låt oss säga att man har ett problem på jobbet med en kollega.
Ja.
Det är ett stort problem.
Ja, han sitter mitt emot
mig. Ja, man stör sig mer och mer. och så tar man inte upp problemet.
Ja.
Men egentligen så är det ju ett utmärkt tillfälle att fördjupa relationen med den kollegan.
Ja.
Och bli bättre på konflikthantering. Och lyssna på andra människor, vad de egentligen säger. Då antingen så är man inställd på att kollegan är dum i huvudet.
Ja.
Eller på att nu har jag och kanske kollegan ett tillfälle att få växa som
absolut.
Personer.
Men,
så tolkar jag det.
Ja.
Och det är klart, absolut. Man måste ju ha rätt attityd liksom, till problemet då.
Ja, fast jag skulle nog säga att det där är jag ansvarig för det som händer och inte händer i mitt liv.
Nej,
att
det handlar om ett
personligt
här,
ansvar. Okay.
Skojar du med mig? Du tycker att det är så Way of the Warrior. Jag tycker att det är så. Vänd problemen till fördelar.
Ja. Absolut. Absolut. Ja.
det verkar som att man kan tolka den här Do you focus on opportunities or obstacles på väldigt olika sätt.
Ja, precis. Nej, men jag tror att syftet här liksom, när boken så var det ju liksom att ja, men jag vill ha ett resultat som jag inte har.
Ja.
Jag ska påbörja en resa, jag ska påbörja ett projekt eller någonting. Och då är min upplevelse att väldigt många människor, inklusive jag själv i mångt och mycket, så att jag är lika dålig kålsupare som alla andra, är att innan jag sätter igång så vill jag gärna typ ha en garanti för att detta kommer funka. Det är som att liksom så här, men jag kan inte börja för jag har listat ut alla sakerna i förväg. Nej, men som att jag kan inte investera för jag vet att börsen kommer att gå upp. Jag vill veta och hoppas att det kommer funka nu där med investeringarna. Men sen tänker jag också att om vi tar det ett annat område i livet så är det ju inte så vi lever våra liv. Alltså säg att jag ska åka på en resa, till exempel nu bor vi i Malmö och säg att jag ska åka till Lund. Och så skulle jag säga så här, nej men jag sätter mig inte i bilen och åker för jag vet att alla trafikljus mellan Malmö och Lund är gröna. Mm. Det är ju inte så det funkar, utan jag sätter mig i bilen, sen kör jag till första trafikljuset och sen hanterar jag det som behöver hanteras där. Och jag kommer ihåg att jag sa detta på en utbildning i Borlänge också, så var jag liksom upprörd och engagerad, så sa jag så här, för att ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester?
Och då var det, det är vissa som gör ju.
Ja, det var naturligtvis en äldre dam som bara sa, ja det är klart att vi provpackar bilen innan jag åker på semester. Mm. Och någonting jag gillade jättemycket i boken, när han har detta resonemanget om att många av oss, liksom, vi sätter inte igång innan vi har allting i förväg. Så sa han så här, I get ready, I fire and I aim. Nu ser du väldigt frågande ut.
Ska man inte aima innan man fires?
Nej, och det var det som var exakt det som var poängen. Nej, de flesta av oss liksom så här, vi ska säga, jag blir klar, jag byter om till matchen, jag står där och siktar, men jag släpper aldrig den där pilen. Det där är klassiskt, jag vet inte hur många som har öppnat ett Nordnet-konto eller Avanza till exempel, fört över pengar, men sen inte investerat pengarna. Är du med? Att man har skapat sig, man har gjort det, men man har inte släppt pilen.
Mm.
Och det där tänker jag väldigt ofta på, att nej men, du kan inte lista ut alla sakerna i förväg. Du behöver liksom get ready, du behöver släppa pilen och sen får du liksom korrigera pilen när den väl är i luften. Precis ja. Så som jag gör med bilresan.
Ja, jag fattar detta.
Men
jag tycker ju också sådär att, så principen är ju focus on opportunities or obstacles.
Mm.
Och opportunities ser du då som en möjlighet nu då, om man sätter in pengar på sitt konto och investerar dem att tjäna pengar.
Ja.
Medan jag är då mycket mer andlig kring det här. Och jag tänker så, jag tänker på det som att man tar liksom sina, vad heter det, flaws, liksom sina dåliga sidor och gör dem till en tillgång.
Jaja.
Så tänker jag så att man har vunnit jättemycket på att man hade någonting som inte var till gagn för någon egentligen.
Ja.
Så tänker jag. Medan du tänker på det som hur man sätter igång projekt. Och hur man går tillväga med de projekten. Och
ja, att komma igång.
Att komma igång och köra på. Och sen så får man korrigera längs vägen. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt spännande på hur man ser på det här, den här principen. Ja, men, på olika sätt.
Ja, men poängen är, jag tror så här, att ser man möjligheter. Så till exempel så säger jag ser ju sjukt mycket möjligheter hela tiden. För mig är det så här, min tid räcker inte till för alla möjligheter. Jag ser man skulle kunna göra. Så att jag sorterar ju dem efter vad som är absolut roligast.
Mm.
Ser man hinder, ja men då ser man ju hinder överallt. Och jag träffar ibland människor som kommer och säger, ja men du vet jag har en affärsidé, men jag kan inte berätta den för dig.
Nej.
Och då är jag så här, okej, varför? Ja men för då kommer någon sno den. Är typ implicit att jag skulle
sno den.
Jag sa, varför skulle jag sno? Alltså, om jag inte ens har kommit på din affärsidé så är det förmodligen inte något jag tycker är kul. Men då är jag ju en person som ser möjligheter överallt. Det är en,
du har ingen brist på möjligheter.
Jag har ingen brist på möjligheter. Medan en person som ser liksom så här fiender överallt och att någon kommer sno de här grejerna, ja, då blir det ju knökigt. För då är det ju det enda man ser.
Jag tror också så här, man tolkar denna principen så som det passar en i livet.
Ja.
För jag tycker jag har ett mycket roligare och bättre liv av att jag ska ut på resa och det kommer vara skitmycket obstacles liksom på den resan. Mm. Men det kommer vara så att jag får upplevelser, jag kan skriva om dem sen.
Mm.
Skitmycket bättre resa får jag då liksom. Mm. Jättemycket bättre liv.
Mm. Absolut, men då måste du komma igång. Så då är du
ju ready
och du är fire
igång.
Och sen aimar du ju längs vägen. Och bara så, hinder. Ja, men vad spännande.
Ja.
Sen kommer vi in också på en annan attityd som vi inte har här.
Ja, berätta.
Ja, men detta var ju liksom sidospår. Men detta var ju jättekul. Kommer du ihåg när jag ville lära mig fotografera för många år sedan? Och det var ju ett av de bästa tipsen jag har fått. Någonsin, vill du bli bra på något, gå till de som redan är bra och fråga hur gör de.
Ja.
Så jag gick ju till en fotograf, eller till flera faktiskt, och så sa jag så här, du, jag jobbar gratis för dig här en vecka som assistent i utbyte mot att jag bara får hänga i din studio och vara med och fotografera och liksom lära mig.
Mm.
Ja. Och då var jag på en sån här fotografering och då var det en svensexa för ett homosexuellt par,
ja,
som hade sina homosexuella kompisar där och de skulle då fotograferas. Lättklädda.
Det minns jag.
Ja, lättklädda.
Jag var ju inte med, men jag har hört din berättelse.
Ja,
de var lättklädda på fotot, ja, inte nakna.
Ja, vissa
nästan.
Var. Nästan, vissa, ja, var. Och de var ju så sjukt vältränade och snygga och sånt, så man fick ju bara så här ångest.
Homosexuella män är oftast det.
Ja. Men i alla fall, då fotades de med, så hade de olika skyltar. Så det var ofta, ja, skyltarna som täckte liksom grejen.
Ja.
Och jag minns på en av de skyltarna så hade de skrivit en så sjukt bra grej. Och det kommer i nästa avsnitt. Nej, jag bara skojar. Då hade de skrivit så här, someday this will be just another story.
Mm.
Och jag älskade det, liksom, för att när jag då har liksom gjort bort mig, till exempel, kommer jag när jag skulle börja springa. Och så, ja, hade jag varit ute och sprungit och sen så pratade
i
jag...
I entusiasm
och sen pratade jag med Dominika. Så undrar han bara...
Vår vän Dominika.
Så undrar, ja, men vet du vad, jag ska vara med i ett lopp liksom här nästa vecka, så var kul att du också är igång och springer. Och, så. Och jag bara tänkte så här, ja, men det loppet, det var så här 5 kilometer, det går att kolla upp på nätet, man kunde efteranmäla sig.
Mm.
Så kommer den här måndagen, jag käkar pasta, liksom, jag byter om, jag liksom går ner till stadion då, där de har det här sekretariatet, jag ska liksom efteranmäla mig. Och så går jag dit och så säger jag så här, ja, men hej, jag ska gå det efteranmäla. Och de där, ja, bra, då skulle jag vilja anmäla mig till det här loppet. Och sen bara tittar de på mig och så säger de, du, vårruset är bara till för kvinnor.
De fick så ett gott skratt.
Och du vet,
det var en kille som ville springa idag.
Och det roliga var så här, vet, det var samma känsla som när man var i skolgården. Liksom. Och vet, man bara så här, du är så här,
skämdes, ja, du, man kände så djup skam över att du hade tagit dig dit.
Djup skam.
Hur gick du hem? Hur var...
ja, men jag gick
tog dig hem snabbast möjligt.
Ja. Ja, men jag gick därifrån och det var så pinsamt.
Vad sa du till dem?
Jag bara skämtade.
Jag är tjej egentligen.
Innerst inne. Ja, det var innan hela det här med, ja, ja, i alla fall, ja, det var så pinsamt, och det var så pinsamt, men, och då kom jag, när jag gick därifrån, så kom jag på just det här, someday this will be just another story, precis, ja, som det är nu.
Ja, och det gör också att när man upplever något skit,
ja,
så tänker man så,
ja,
fan vad vi kommer skratta åt detta sen, och tänk när den kommer få höra detta.
Exakt. Så att, så
det gör ju att livet blir roligare.
Ja, jättemycket roligare. Jag minns när jag gick sen, när jag hade värsta skamkänslan hade försvunnit. Så minns jag att jag började ringa till mina kompisar. Bara, vet vad jag var med om precis nu? För mig är det ett sätt att bara liksom så här avdramatisera.
Ja, men det är ett välkänt sätt att ta och berätta om det som man skäms över. För att, ja, man exponerar det då. Och skammen får inte plats då, nej, liksom längre.
Nej, nej, precis. Och det roliga var...
Och att skratta åt,
ja,
det.
Ja, precis. Mm. Och så roligt var, sen något år senare så var jag på en kurs. Och så berättar jag liksom den här liksom someday.
Du berättar om den här historien.
Nej, jag berättar bara om den här someday this will be just another story.
Yeah.
Och då sa han, kursledare, och han sa, vet du vad, Jan? Och det bästa är, det är ju du som bestämmer hur den storyn ska sluta.
Mm.
Så när man väl är i den där, liksom, man träffar på det där hindret eller man har råkat ut för det.
Ja, det är nästa nivå.
Det är nästa nivå.
Så hur vill jag att denna storyn ska sluta när man har blivit rånad?
Eller hur?
Och inte har varken telefon eller... något, ja, annat liksom. Ja. Okej, hur vill jag att detta ska sluta?
Ja. Att jag bestämmer, för jag är ju huvudpersonen i den storyn liksom. Mm. Så jag kan där och då bestämma.
Hade du en lärare som sa det? För jag var ju på en kurs,
ja,
där det var ju om storytelling, och då var han läraren som pratade om detta.
Vad heter han? Adam Sorkin var eller?
Nej, Eric Edmeads. Han hade ju varit i Afrika, ute i Kalahari tror jag, i buschen med sin fru.
Ja.
Och... de hade varit med bushmännen och tagit foton och filmer liksom hela veckan. Ja. Alltså ute i det vilda.
Ja.
Och sen så hade de då åkt in till någon stad och parkerat sin van.
Ja.
Gått och ätit middag och blivit, allting var, allt. Alla kameror stulet. Och datorer och sånt var stulet sen. Och hans fru bara grät och sa att det var den sämsta semestern någonsin. Och hur, vad ska vi nu göra? Och han var ju tränad i det här då. Att okej, men nu är det jag som bestämmer hur den här storyn ska sluta. Så han sa till sin fru, sa du, vi kommer ha den bästa semestern någonsin. Ingen telefon, ingen dator, bara du och jag. Nu går vi till vårt hotell och så sätter vi oss i poolen. The end. Och de hade en jättebra semester. De fick aldrig tillbaka sina bilder och filmer och sånt. Men de kom ju ihåg det ju. Och de hade en bra semester.
Ja, precis.
Så det gäller väl att fånga sig själv där i misären. Liksom.
Ja, precis. Mm. Precis. Ja, det var ju sidospår.
Ja, det var det.
Ska vi känna oss...
känna oss nöjda med den principen?
Ja, det är ju focus, opportunities or obstacles. Ja, ja, men bra. Vi tar jättegärna emot era eller dina...
Din liksom. Feedback.
Ja. Kanske någon mer som har sprungit eller försökt springa på huset. Ja. Ska vi ta nästa?
Ja, då lyder den så här. Simple but rare advice. If you want to get rich, focus on making, keeping and investing your money. If you want to be poor, focus on spending your money. It all boils down to that. What you focus on expands.
Mm.
Mm.
Jag vet inte om vi ska säga någonting mer om detta. Detta
jo, känner... men det ska vi absolut göra ju. What you focus on expands.
Ja.
Det är det här fokuset igen ju.
Ja. Där finns ju en annan princip också som kommer också här lite längre fram. What you, where your focus goes, your attention flows, typ.
Ja, men det är det absolut.
Shows, eller vad det är.
Men det här är ju svårare än det låter.
Okej.
Okay. Om du vill bli rik, fokusera på att tjäna pengar, hålla dem och investera dem. Spara dem och investera dem.
Ja.
Vi har ju ibland mönster i våra liv som gör att vi gör helt andra grejer med pengarna.
Mm.
Och det gäller ju att liksom bryta dem och säga att någonting är mycket viktigare. Att fokusera liksom på det som är det viktiga här i sammanhanget.
Ja.
Och då är det ju så fint att då blir det liksom, ja, det får ta mer plats. Liksom. Ja. Ju mer plats det får ta, desto bättre.
Ja, och desto mer fokus kommer det bli.
Det är ju ett få också.
Ja. Det är ju så brukar jag ju säga till några kompisar som jag pratar med, eller förmodligen gäller detta även dig som lyssnar eller tittar. Alltså bara det att du lyssnar på den här typen av poddar och du är intresserad av sparande, du har förmodligen en summa sparad. Du vet, det gör att du, vet, så här, du kommer aldrig hamna i en sån här lyxfällan-situation. Nej. Som folk ibland är rädda för. Eller så här, nej men du vet, jag vet inte om jag kommer ha pengar som pensionär. Nej men alltså de som inte kommer ha pengar som pensionär, de lyssnar inte ens på den här typen av avsnitt. De fokuserar inte på det här. Så att ibland så tycker jag liksom så här att folk oroar sig lite i onödan, för de har redan filer som kommer göra dem framgångsrika i det området, som kommer hålla dem ifrån den värsta liksom skiten.
Mm.
Men sen är det ju, tror jag också, alltså att det finns ju olika nivåer på det där. Alltså jag tror att i ett av de förra avsnitten så delade jag med mig av det här med Teslan, att jag var på väg att lägga liksom massa 100 000 lappar på en bil. Bara för att jag fick en känsla, liksom en skön känsla när vår kompis Carl Johan hade sin bil på vår uppfart. Mm. Och folk sa så här, vilken snygg bil. Liksom. Så att, ja, det är lite petenskt. Alltså jag vet inte, för mig kan detta vara förmodligen vara så att detta är så ingrained. Att liksom för mig är det så här, men det är klart att det handlar om att tjäna pengar, se till att de inte försvinner och investera dem.
Mm.
Liksom that's jo, men it. Så det, därför men har jag inte finns, skrivit någon anteckning.
Nej, men det finns ju något väldigt fint med det du säger, att det är ingrained, alltså att det ligger, att det är så djupt i dig nu.
Ja.
Men det kan ha varit så att för flera år sedan så var det inte så djupt. Nej, utan du höll på med det liksom lite ytligare. Liksom.
Ja.
Och då, ju mer man jobbar med någonting, desto mer...
Ja.
Får man in det i liksom systemet, ja. Man säger så, men man i hjärtat.
Precis, men man brukar ju prata om en sån här kompetenstrappa.
Ja.
Att först, den första lägsta steget på kompetenstrappan, det är så här omedveten inkompetens.
Man vet inte att man inte kan ens.
Ja, typ ja. Om vi tar våra barn.
Ja.
De har ingen, så här Elsa som är 1,5 år, hon har ingen aning om att hon inte kan köra bil.
Nej.
Alltså det finns inte på världskartan för en 1,5-åring att liksom så här, bilkörande, det är inget.
Tänk att det kan inte göra.
Mm. Sen kommer man väl till nästa nivå då, som är då medveten inkompetens.
Mm.
Som är så här, jag fattar att jag inte kan detta.
Mm.
Att om jag tar till exempel vår andra dotter då, som är 8 år gammal, hon fattar idag att hon inte kan köra bil.
Ja.
Liksom, hon hjälper till och växlar ibland när vi kör bil etc. Men hon vet att hon inte kan. Nästa nivå där handlar om då medveten kompetens. Mm. Det är då när man börjar gå i körskola och sen så börjar man liksom så här, man börjar få koll på det där med liksom växling och väg och trafik och så här. Man lär sig det. Och sen den sista nivån på den här trappan är ju då omedveten kompetens.
Mm.
Där till exempel, så här, jag skulle säga att jag har en omedveten kompetens i bilkörning. Jag har haft körkort i 20 år. Jag kan liksom, jag sitter inte och tänker på att nu ska jag växla eller jag måste titta i vänster eller höger. Eller
du bara gör det.
Jag bara gör det.
Det är ingrained.
Det är ingrained. Mm. Liksom jag sätter mig i bilen och det går av sig självt.
Mm.
Så att på det sättet så tror jag också att vi är på olika ställen.
Mm.
Och jag var ju väldigt länge, jag minns ju att jag var så här, ja men både omedvetet inkompetent kring att investera. Sen blev jag ju då medvetet inkompetent flera gånger om. Jag trodde att jag var medvetet kompetent där under IT-bubblan, så förlorade jag pengar. Blev smärtsamt medveten om att jag är medvetet inkompetent. Samma sak ändå 2008. Och sen, sedan 2008, de här senaste 10 åren, ja då har vi sakta men säkert byggt på den här medvetna kompetensen.
Mm.
Och idag så är det att investera, det hade känts konstigt att inte investera.
Mm.
Liksom.
Jag säger det också att det gäller ju att inte ge upp liksom. För man kan ju vara, man kan ju hålla på ett bra tag och känna så att ja, men det är fan, tar mig lönlöst.
Jag har
inte löst den här koden liksom. Ja. Men så är det ju oftast inte, man måste hålla på ett tag liksom. Ja. Med det.
Men sen tänker jag också att alltså, utmaningen är att ofta kan ju de här stegen, framförallt de första 2 stegen, att gå från omedveten inkompetens till medveten inkompetens kan ju ofta vara väldigt smärtsamma.
Ja.
För att man fattar att det är någonting man inte kan. Jag var ju på en kurs.
Och man värderar också sig själv utifrån det. Är oftast att jag är dålig på det.
Ja, ja.
Och det är jättejobbigt att tänka. Och så vill man inte ha med det att göra. Liksom.
Exakt. Jag var ju också på en annan utbildning. Där det var en man som var typ i 50-årsåldern. Som bara reser upp och så säger så här. Ja, alltså anledningen till att jag går denna kursen är att nu har jag skilt mig för 3:e gången. Och jag börjar väl inse att eftersom det var samma problem med alla 3 kvinnorna. Att det kanske inte handlar om dem.
Ja, absolut.
Och vet, för mig var det så himla fint. Liksom,
jo,
så
här, för det här har nog varit smärtsam insikt för honom.
Jo, sjukt jobbigt. Så här, nej, tänk om det inte handlar om dem.
Shit, vilken, alltså, tänk det om kan det komma så mycket sorg kring det också. Vad man har gjort och vem man har gjort ledsen och så vidare.
Ja,
just i det fallet.
Ja. Och då blev det liksom så här, plötsligt från en omedveten inkompetens, de är dumma i huvudet, till en medveten inkompetens. Tänk om det är jag som är dum i huvudet. Och sen, vad fan ska jag göra med det nu?
Ja, och för det är nog det smärtsamma också, att man inte vet vad man ska göra med det. Ja, liksom. Mm.
Precis, och då sen ta sig till nästa nivå då, som är medveten kompetens. Okej, men detta handlar om ett mönster som jag har. Ja. Detta vill jag kanske inte ha, det behöver jag göra på ett annat sätt i min relation. Och då blir det kanske knökigt i början, för liksom det är som bilkörning med växlingen. Att jag kanske behöver göra saker jag inte har gjort innan.
Mm.
Och för att sen liksom efter 10 år så blir det helt naturligt.
Mm.
Då behöver man inte ens tänka på det.
Mm.
Ja. Ja, det var ändå ganska mycket vi sa om den här.
Ska vi ta nästa?
Ja. Då är det den här som faktiskt nästan inte kom med.
Nej, som du kände dig irriterad över eller
ja,
lite så.
Ja, jag inte fattade. Ja, men lite så. Ska du läsa
den?
Ja,
jag läser den.
Ja.
Bless that which you want.
Mm. Och detta var för mig liksom, detta var så här lite hawaiiansk spiritualism.
Vadå lite? Det är, vad sa du att du sa?
Hawaiiansk, från Hawaii.
Ja, okej, okay, så det är taget från Hawaii.
Ja, och någon sån här. Och jag vet inte, jag brukar ju säga så här att liksom, på en skala så här 1-10 så spiritualism och andlighet är ju inte där jag sätter några höga betyg.
Nej, det kan du inte göra, men du är lite hård mot dig själv ändå tycker jag. Jag tror du ändå liksom fattar lite, men det kanske ändå kan gå lite så över. Vad tänker du om denna? Bless that which you want.
Ja, nej men jag tänker egentligen inte så himla mycket själv, utan jag tar det exemplet som han hade i boken.
Ja.
Och då tog han så här att, nej men att om man till exempel ser en person som har en väldigt fin bil, alltså som har till exempel en Ferrari eller en Lamborghini eller något som man skulle vilja ha.
Mm.
Så istället för att bli avundsjuk eller istället för att bli bitter eller så här, så ska man liksom välsigna då bilen. Eller liksom,
ägaren. Eller tänka så, fan vad gött för henne eller honom.
Ja, precis.
Vad att härligt.
Önska dem välgång.
Ja.
Tänker jag.
Ja, det låter inte helt fel. Ja. Jag tror varken du eller jag egentligen drabbas jätteofta av avundsjuka eller bitterhet så. Alltså det händer väl ibland, men det var länge sedan jag var avundsjuk.
Ja.
Jag kan ju bli så, jag kanske inte önskar en välgång, men jag kan tänka så, oh.
Hoppas du dör, motherfucker.
Nej, jag blir nyfiken. Sabba inte nu för mig här. Jag brukar bli nyfiken så, hur kan den personen ha den fina relationen? Eller hur har de gjort det för att ja. Få ha den bilen? Liksom? Ja. Eller,
nej, men så är
och,
det...
så, och tänka så, tänk, inte tänka så att det är inte för mig.
Ja. Nej, men så är det nog för mig också, att jag hamnar inte så himla ofta i den här avundsjuka eller bitter. Det är klart att jag trillar dit, så jag ska liksom inte sitta och jag är en sån person som aldrig blir arg, jag blir aldrig avundsjuk, utan jag tror att det handlar om att fånga sig själv när jag trillar dit. Och för mig är det så att jag hittar inget i avundsjuka eller bitter.
Nej,
för
men
jag
det är har lite varit avundsjuk. Alltså som en sån här dead end på något vis. Ja. Vad gör man där det är lite sopor? Liksom?
Ja, men precis. Det var ju någon som sa det, så att hata någon annan, det är som att ta cyanid själv och hoppas att den andra ska dö.
Mm.
Liksom att det finns inte så mycket att hitta. Så att, ja, jag vet inte så mycket att säga. Men
vad kan bli resultatet då av att man önskar välgång till den som har en fin relation med sina föräldrar till exempel, eller med sina barn, eller en Ferrari på uppfarten, whatever det kan vara. Liksom. Frågan är då, vad blir konsekvensen av att man inte ägnar sig åt avundsjuka utan snarare åt positiva tankar?
Jag tror att det blir så mycket enklare att fråga, hur gjorde du?
Ja.
Det blir mycket enklare att hänga med dem personerna, för att jag tror att någon man är avundsjuk eller bitter på undviker man.
Mm.
Och vi kommer att prata om sen också så att du är genomsnittet av de personer du hänger med.
Mm.
Och hänger man, och det är liksom, jag tror att detta är en förutsättning för att liksom kunna hänga med personer som är mer framgångsrika än en själv.
Jag blir mer nyfiken på hur man gör.
Och därmed också få deras hjälp.
Mm.
Men just nu känner jag så att det är lite snillen spekulerar.
Nej, jag tycker inte alls att det är snillen spekulerar. Jag tror vi är bra på det, Jans.
Okay.
Du får inte...
Ja, vi tar nästa.
Du tror att du är dålig på sånt där. Okej, okay, nästa princip. Du är genomsnittet av de 10 personer som du spenderar mest tid med.
Ja.
Det är ju jättebra, för jag spenderar ju mest tid med dig, Freja, Elsa, vår katt.
Ja. Ja, men detta är faktiskt inte från Harvecker, utan detta är en tes som vi har haft i Balansekonomi, liksom med utbildningsföretaget här i Sverige. Där vi hade en övning som var så här, han pratade ju också om detta, om your peer group, Harvecker. Och jag minns när jag träffade Charlie Söderberg för första gången för mer än 10 år sedan idag, så sa han så här, ja men du tjänar inom 10-20% av genomsnittslönen som ditt närmaste umgänge.
Ja, och du kände så, nej, jag tjänar nog mycket mer.
Nej,
sen så kollade du vad de hade.
Ja, precis. Jag ringde till våra kompisar. Du, Magnus, vad tjänar du? Du, Niklas, vad tjänar du?
Dominika, vad tjänar du?
Ja,
du drog dig inte för det.
Nej. Jag skyllde på att det var en övning jag skulle göra.
Och sen så la du ihop.
Ja, men och det sjuka var så att du tjänar kanske 10% mer. Så det var så här, marginellt mer än vad de gjorde. Och så kände jag mig stolt. Vilket var detta så ett kors att säga.
Varför kände du dig stolt?
Jo, för att jag tjänade mer än genomsnittet. Men min poäng var inte att jag var bättre än dem. Min poäng var så här, att jag jämförde ju inte mig med de som tjänar mycket mer än mig själv.
Nej, för det var kallsypen som kom sen.
Ja, men precis.
Bara vänta här nu, jag vill ju tjäna mycket mer.
Ja, och det finns ju studier som visar precis den här reaktionen. Att människor, till exempel, om de får 2 alternativ, att till exempel så här, du kan tjäna 15 000 kronor, eller vi säger så här, du tjänar 30 000 kronor i ett område där alla andra tjänar 25 000 kronor. Det är alternativ A. Så du tjänar 30 i ett område där andra tjänar 25. Det andra alternativet är att du tjänar 45, men alla andra tjänar 60. Så du är fattigast i det andra området. Och då kommer folk att välja att hellre tjäna 30 000 i ett område där alla andra tjänar 25. För att den relativa rikedomen är att de är bättre än de andra, än att vara den som är sämst. Liksom, att liksom inte ha samma grej som de andra, eller inte ha samma fina hus. Trots att du egentligen hade haft... liksom,
om du bara hade justerat perspektivet lite så här.
Ja, precis. Så att, och detta, liksom, den här principen här, att du är genomsnittet av de 10 personer som spenderar mest tid på, den är egentligen ganska logisk. Ett, liksom, där är ju likheter, annars hade vi ju inte hängt. Alltså våra kompisar är ju, de har barn i samma ålder, de har liknande värderingar, de har liknande utbildning eller är i samma fas i livet eller någonting annat. Annars hade
man
har ju,
mycket gemensamt.
Annars hade man ju inte hängt. Liksom, vi gillar ju människor som är samma sak som oss. Och sen så tror jag också att ibland, så det är ju ingen konstighet om jag skulle säga så här, grupptryck för barn. Liksom att man vill inte att de ska hamna i fel grupp och utsättas för grupptrycket. Och då pratar vi ofta om grupptryck som något negativt. Medan jag tänker att grupptryck är ju varken positivt eller negativt. Det beror på vad grupptrycket används till. Och grupptrycket funkar ju lika bra på vuxna som på barn.
Ja, och det är väl också om man är medveten om vilket grupptryck man är utsatt för.
Ja, och att välja.
Så kan man liksom välja så att om man vill vara utsatt för det eller inte.
Ja. Nej, men till exempel, alltså jag brukar ibland ta som ett exempel, alltså börjar du umgås med 10 människor som alla har fastigheter, då kommer det prata om fastigheter, det kommer tittas på fastigheter och det kommer bara sluta på ett eller annat sätt.
Antingen
att du kommer
en
ha en fastighet eller att du slutar umgås med dem.
Mm.
Är du med?
Det är inte bara tillgång utan det är så hur vältränad du är.
Ja.
Vilken mer var, vart ja, du reser, alltså allt möjligt liksom.
Vill jag börja träna, börja hänga med människor som tränar, så kommer jag också börja träna.
Mm. För det blir väldigt awkward. Det öppnar ju en jättefin möjlighet.
Ja.
Man tittar på sitt liv och ser vad man vill utveckla.
Ja.
Och bli bättre. Ja, jag vill bli mer vältränad. Ja, men då får man ju liksom, då får man ju hänga med människor som gillar att träna och som är vältränade. Ja. Så man kan medvetet liksom skräddarsy.
Både medvetet och omedvetet. Ja. För vi kopierar ju attityd i och med att vi pratar.
Ja, man kan skräddarsy sitt liv i alla fall om man vill det.
Ja.
På det sättet.
Precis, och vi gör ju detta omedvetet. Så egentligen var vi bara pratar om att göra detta medvetet.
Mm. Jo, men man blir liksom inte heller det offret längre.
Nej.
Utan man kan välja så att, okej, jag vill gå ner i vikt, jag vill bli vältränad.
Ja.
Inte bara hoppas att det ska ske, utan liksom man kan se till att det sker på många plan.
Ja.
Precis, också att sätta sig,
precis, att sätta sig i olika liksom, sammanhang. Alltså så här, häng med de människorna som har det som du vill ha.
Det är ett sätt att göra sig själv framgångsrik.
Ja.
Liksom.
Mm. Och det kan vara precis vilket område som är. För att, är det så, det märker jag som så här, när jag pratar med min bror, han är ju framgångsrik i området träning. Han tränar varje dag, han är vältränad. Liksom han tycker det är kul. Pratar jag med honom är det ju svårt att prata med honom utan att han kommer in på träning.
Mm.
Att han antingen varit och spelat fotboll med sina kompisar eller så har han varit på gymmet. Eller så här, oftast när jag ringer till honom så är han ju på gymmet.
Ja, eller på väg till eller från eller
exakt.
Något annat vis.
Men. Ja, precis. Så att på det sättet så blir det till exempel nu när jag också börjar träna så har vi plötsligt mycket mer att prata om.
Mm.
Liksom. Så att jag tror att man kopierar liksom de här värderingarna, man kopierar attityderna, man kopierar själva hjärnan. För han kommer att säga, ska du hänga med till gymmet? Ja, då hamnar jag plötsligt på gymmet. Mycket större sannolikhet än om jag själv inte umgås med några människor och plötsligt ska gå till gymmet.
Det är svårare. Men det behöver inte vara personer ju.
Nej.
Det kan vara bloggar.
Ja, fast jag tror att det är svårare. Du kan absolut
jo,
få
men det
nya
kan vara
resultat.
Som en ingång i alla fall. Så känner jag det.
Absolut.
Det kan vara som en ingång att man börjar liksom peta på det området som man vill justera på något vis. Och sen så
jag
tar
tror,
man det därifrån.
Jag tror inte vi ska underskatta liksom hur vi kopierar andra människor verkligen. Och sen så tänker jag också att det inte var så himla, eller jag ska säga från mitt eget perspektiv, jag har ju varit himla rädd för massa människor som är hög status. Så här, till exempel
med vad då, rädd menar du?
Nej men vd, så här, varför ska jag hänga med dem eller hur, vem är jag?
Varför vill de hänga?
Varför skulle de vilja hänga med mig eller så? Och då tänkte jag, det var ju därför jag också tog med den här Mary Williamson dikten.
Marianne Williamson.
Att det är inget stort i att hålla sig själv liksom liten i det där, utan att du liksom så här, du har något att erbjuda alltid, och det kanske inte är så att jag behöver umgås med vd för att ge dem råd om vd. Jag kan umgås med vd för att jag liksom tränar eller för att jag tycker att det är kul med att prata om politik eller liksom för att vi har barn i samma ålder eller liksom att våga göra detta och att verkligen våga be om hjälp. Det kommer vi också prata om lite längre fram.
Mm.
Ska vi känna oss klara?
Vi kan känna oss klara med den, ja.
Ja. Ska vi ta nästa? Den sista innan vi rundar av för
sista
idag?
Principen.
För idag, ja.
Leaders earn a heck of a lot more money than followers.
Ja, vad var det för reaktion? Berätta.
Ja, jag är inte färdigt tänkt på det här med ledare och följare. Vi är ju alla ledare och följare.
Absolut, och du kan inte vara ledare.
Jag känner inte att jag lägger jag vill inte lägga jättemycket värdering att det är bättre att vara ledare eller det är sämre att vara följare eller tvärtom för den delen.
Jag skulle säga
men jag tycker att det är något som är väldigt, väldigt spännande med det där. Med i vilket område är du ledare? Liksom.
Ja. Jag skulle säga så här, att du kan inte vara en ledare om du inte kan vara en följare.
Nej, man måste kunna följa
för att kunna.
Och varför är det så egentligen?
Ja, men för att jag tror att det handlar om olika områden i livet och olika.
Jo, men varför måste du kunna, vad är det för kompetens du får när du kan följa någon?
Ja, men till exempel att jag kan ju till exempel nu har jag ju inte jobbat i liksom en organisation på det sättet. Men till exempel, jag tror att som följare, min uppgift är ju att till exempel få min chef eller min ledare att se så bra ut som möjligt.
Mm.
Är ju till exempel en sån följare att bidra in, att komma med feedback, att komma liksom att ibland göra som jag blir tillsagd. Och ibland liksom komma och göra på ett annat sätt. Alltså att det är olika kompetenser. Jag vill verkligen inte lägga en värdering i
det. Ja, men jag tror det handlar om människa och människa.
Ja.
Alltså att för att följa någon, så jag är en människa, jag ska följa en annan människa.
Ja.
Då måste man ändå ha någon typ av...
Det är ett samspel.
Ja, och förståelse för den som leder och empati för den personen kanske. Som man sen använder när man själv är ledare för att andra ska liksom vilja följa.
Det finns ju hela poddar på det här och liksom utbildning ledarskap, kring ledarskap. Så. Men för mig, jag tror att det handlar om ett förtroende. Liksom att man måste både kunna ge och få förtroende. Men jag tänker att om jag liksom bara kidnappar detta området in i området pengar.
Mm.
Så tänker jag till exempel utifrån det vi pratade innan om att law of income, liksom att tjäna pengar om att skapa värde. Så det är också så här, är jag en producent eller är jag en konsument? Är jag en person som skapar för många eller är jag en person som bara konsumerar? För är jag en person som bara konsumerar och bara följer, ja då skapar jag ju inte så himla mycket värde utifrån det vi pratade om innan, tillgång, efterfrågan, kvalitet och kvantitet. Tänker
absolut.
Jag. Och sen så tänker jag också att vara ledare för mig handlar väldigt mycket om försäljning. Att liksom sälja budskap eller sälja en vision eller sälja en bild av framtiden. Och det där är också en sån sak att jag ibland så träffar jag folk som säger, men jag är dålig på att sälja, jag har aldrig sålt någonting. Och så tänker jag så här, nej, men vi säljer ju hela tiden. Vi säljer ju till våra barn att de ska ta sig till skolan. Vi säljer in, vad ska vi käka till lunch idag? Vi säljer in liksom...
Och kommer med argument, men det här skulle jag... Vad skulle du tycka om den salladen? Liksom?
Ja, precis.
Alltså det är en slags försäljning.
Och det pågår hela tiden.
Och det är därför som det är många, många säljare som är stolta över sitt yrke. Ja. Därför det handlar också om ett samspel där och inte respekt.
Ja.
En respekt för den man säljer till.
Ja.
Mm. Så förstår den personen.
Ja, alltså en av dem, när jag gick en säljutbildning, och en av de bästa frågorna som jag tar med mig och som jag brukar säga till andra, det är så här, vad är försäljning för dig?
Mm.
Och liksom det är jättespännande att se vad som kommer ut. För
vad
mig,
brukar komma ut då? Eller vad har du hört? Liksom?
Ja, många säger övertala, argumentera och sånt. Och för mig blir det så här, ja det är klart att då har man ju inte så positiv relation till om jag ska liksom slå ihjäl dig med argument.
Men man säljer ingenting då.
Men då säljer man ingenting. Nej. Utan för mig är försäljning, mitt svar på frågan vad är försäljning för mig, är svaret en inbjudan.
Ja.
Det är en inbjudan och sen får människor tacka ja eller tacka nej. Och min uppgift...
Det måste vara upp till dem.
Ja, och jag har ingen åsikt. Jag är fri med resultatet. Människor kan tacka ja eller tacka nej. Men min uppgift är att se till att de har fått en inbjudan. De har fått en inbjudan att ta sin privatekonomi till nästa nivå. De har fått en inbjudan att börja spara till exempel i fondrobot etc. Sen om man väljer eller väljer inte, det är helt okej för mig. Men för mig är det mån om att ingen ska kunna säga så här, men jag fick aldrig möjligheten. Så för mig är försäljning att presentera en möjlighet. Presentera en möjlighet. Ska vi käka den salladen eller inte? Ska vi ta på oss eller inte? Ska vi göra det där eller inte?
Mm.
Vad tänker du, bara skratta åt mig?
Nej, men absolut. Jag bara kom att tänka på det här med ledare och följare
ja.
Som har förföljt mig lite. genom åren.
Ja.
Och det var när jag tittade på career-sidan på Net-a-Porter, som är en sajt för mode.
Ja.
Exklusivt mode, det är så jeans för 10 000 och sånt. Så tittade jag på deras karriärsida och så stod det på någon post där liksom att du är en sån som leder, inte följer. Och jag har aldrig sett det sen efter det på någon jobbbeskrivning någonsin.
Nej.
Och jag tyckte det var fantastiskt. Och nu var det ju mode.
Ja.
Självklart vill man ju ha människor på Net-a-Porter som är säkra i sig själva, kör sitt eget mode och vet liksom vad som funkar och på det viset. Liksom. Men det gäller ju, överallt. Liksom.
Ja.
Det här med ledarskap. Ja. Att när man är säker i sig själv och kör sin grej och sånt, man får automatiskt följa det. Ja. Automatiskt, liksom. Ja. Om, det kommer
om man inte
från
är ett arsle.
Nej, om man inte är ett arsle. Det är klart man inte ska vara det.
Ja.
Det är hygien väl?
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tänker man skulle kunna prata jättemycket om ledarskap.
Det skulle man verkligen
är inte
kunna
riktigt vårt expertområde. Men det jag däremot kan känna mig väldigt trygg i är så här, liksom att för mig är detta så här, är jag en producent eller en konsument?
Mm.
Att det där kommer ha jättestor skillnad. Producerar jag, skapar jag värde för andra människor? Eller liksom konsumerar jag värde från andra? Mm. Och det är liksom, det är helt okej både och, men det ger två väldigt olika resultat.
Ja, och för mig är den här principen mycket så att vad är det som pågår i mig som jag kan liksom få ut där och som jag sen kan göra, paketera på något vis så att jag skulle kunna tjäna pengar så småningom. Jag vill ju skriva ju.
Ja.
Och då jag måste gå in i mig själv och ta bort distraktioner, lyssna på mig själv. Jag måste se mig själv som en ledare på något vis.
Ja.
Nu lät det helt.
Ja. Nej, men jag håller med.
Det handlar mycket för mig om att vara mig själv.
Ja. Nej, men det tror jag absolut. Autenticitet. Vet du vad? Jag tänker nu rundar vi av.
Ja, visst, vi hade inga fler principer för idag, men vi har ju flera stycken kvar till nästa avsnitt.
Ja, jag tror det blir ett avsnitt till.
Ja.
Tror jag det blir. Bra, så jag tänker att som vanligt vi ser jättemycket fram emot era kommentarer, era
tankar,
frågor och sådant.
Feedback.
Så att jag tänkte bara säga så här, tack för den här veckan och så hoppas jag att vi ses nästa söndag igen.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.